Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen Sofia till En förbannad podd.
Välkommen Kattis. Igen hade vi problem med uppkopplingen, men nu är vi här.
Skype verkar inte vara på vår sida här de senaste veckorna. Men nej. Skype kan ta sig. Vi kanske får göra som ungdomarna. Ungdomar använder inte Skype, de använder Discord när de sitter och spelar. Så vi kanske får testa det enkelt.
Ja, det kanske är någonting för oss då i framtiden.
Ja, jag tror
hur det. Är det med dig då, min lilla gullunge?
Min lilla hagga, tror du skulle säga. Jo, men det är bra.
Ja, men det är också.
Ja.
Hagga.
Vi kommer ju få, nu har ju inte det varit vår officiella tagline liksom, men vi har ju sagt så här, en förbannad podd. Två statliga tjänstemän som pratar om böcker. Ja, men jag är ju inte statlig tjänsteman längre.
Nej, what? Jag vet, det jag har svårt att ens titta på dig. När jag först trodde att vi skulle spela in utan video, då kände jag skönt. För det här är bra. Ett stort svek.
Ja, det tycker regeringskansliet också, kan jag säga. Se fall jag bryr mig.
Ringde Stiffe upp dig och bara, Katarina Stenskjut.
Stiffe, nej, han gjorde inte det. Alltså jag känner mig lite besviken, för jag skulle ändå säga att jag har varit bärande för regeringskansliets arbete de senaste nästan 20 åren. Och att inte få ett personligt tack från Steffe, det... Ja, alltså, jag vet inte, men jag hade förväntat mig något annat.
Ja, faktiskt. Jag förstår det.
Ja, men Sofia,
ja.
Vad är du förbannad på den här veckan?
Åh, jag ska berätta för dig vad jag är förbannad på. Vet du vad jag är förbannad på den här veckan?
Nej, berätta.
Det går en jävla smörig trend om att man på något sätt ska visa sig ödmjuk inför livet genom att hävda sin tacksamhet hela tiden.
Aha,
men vet du vad?
Nej.
Nej, men jag går inte på det. Alltså det är så många som är så här, bara sitter på altanen i solnedgången. Hashtag tacksam. Eller typ bara, ut och går på gatan. Dricker ett glas vin. Tacksam. Livet. What? Carpe diem. Och det känns lite så här, nästan alla de här jätte, inom citationstecken, ödmjuka, tacksamma människorna har, jag vet inte, de har det så jävla gott ställt. Och man bara, jo, alltså visst, det är ju klart att de ska vara tacksamma över där de är i livet. Men jag har lite svårt att se att när de sitter och dricker chablis i solnedgång och skriver tacksam. Alltså jag vet inte, nej.
Ja,
förstår nej. Du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Skärp er. Var inte så jävla fejktacksamma.
Nej, precis. Eller hur? Bara våga älta och gnälla istället. Nej, men det är någon sån här extrem flod. Det bara svämmar över av tacksamma människor i mitt flöde.
Mm.
And I don't like it. För att jag, det känns bara inte som att det handlar så himla mycket om tacksamhet, som att det handlar om att man kanske vill visa upp sitt lite lyxiga och göttiga liv.
Ja, nej, jag vet. Folk är fåniga.
Ja, precis. Nej, men det känns inte riktigt äkta.
Det känns inte genuint.
Nej, det känns inte genuint. Det känns som en jag kan inte ens prata för jag blir så upprörd. Koketterande och som jäkla skryt.
Mm.
Ja, jag ska börja lägga upp, jag vet inte vad jag ska börja lägga upp. Prata du istället, jag är för upprörd.
på tal om skryt om vad man har. Uff, nu kommer jag kanske trampa på väldigt många ömma tår. Eller tår som kanske kommer... Tår kanske kommer bli ömma.
Sluta det, prata om tår.
Ja, förlåt. Jag glömde att du var tåfobiker. En tåbiker. Så här, jag läste ett inlägg av Kiki Norman. Och jag vet inte om ni här vet vilka Kiki Norman är. Hade det här varit en skönhetspodd så hade ni vetat det. Hon är chefredaktör för Daisy Beauty och skönhetsbloggare också. Och hon har liksom i alla år, så länge jag har känt henne, vi har liksom varit aktiva inom det här skönhetsbloggersegmentet tillsammans. Och hon har kämpat väldigt mycket för att liksom försöka införliva lite pressetik bland skönhetsbloggare. Mm. Är man skönhetsbloggare så är det ju inte helt ovanligt att du får produktutskick. Och det är ju liksom, det är pressmaterial, det här skickas till bloggare och det skickas till journalister från PR-byråer eller PR-avdelningar i hopp såklart om att få coverage, heter det på engelska. Ja.
Uppmärksamhet i sociala medier.
De vill synas i sociala medier, de vill synas i tidningar. Det här är inget konstigt, det har liksom skett väldigt länge. Men till skillnad kanske från tidningar där man liksom som journalist aldrig skulle lägga upp en bild och bara, åh tack snälla Lancôme för att du skickade det här läppstiftet till mig. Där testar man och ifall det är bra så kanske man skriver om det, eller ifall det är riktigt dåligt kanske man skriver om det. Men det har liksom gått lite inflation senaste tiden, och det kanske har mycket att göra med stories också, att det här med att lägga upp saker när det sker är ju väldigt lätt i stories på Instagram. Ja. Jag lägger också upp mycket i stories. Men dels så är det ju väldigt mycket bilder. Så här, åh, tack för det här utskicket. Vad gulliga ni är. Och det här skrev Kiki ett långt inlägg om. Dels så var det jättemånga. Hon körde det först på stories. Så det är ett väldigt bra inlägg. Och då tänkte jag så här, för hon nämner också, tror jag, unboxings.
Mm.
Och jag så här, ja, I know. Och det här tycker jag också är någonting som man ser extremt mycket av. Inte bara bland skönhetsbloggare, bland alla influencers och såklart bland book-influencers. Både i Sverige och internationellt. Och här, nu ska jag försöka uttrycka mig här så att jag inte låter sjukt otacksam eller sjukt anklagande. Men
det är ju din person att vara otacksam och anklagande, så jag tycker inte att du ska dölja den här för oss.
Nej, precis. Nej, men så här,
jag är bara tacksam och ödmjuk.
Med ditt glas Chablis. Jag känner så här, att dels, det kan ju vara lite skit, nu ska jag... När det kommer till böcker, nu lämnar jag läppstiftens härliga värld. Men ifall jag får ett spontanutskick från förlag... X. Jag vet inte om det finns något förlag X, men okej, från ett förlag. Och så kör jag en unboxing av den här kartongen som jag inte vet vad den innehåller. Jag vet inte ifall det är en bok jag kan liksom, som jag är intresserad av, som kommer vara bra, som jag vet inte ens om jag vill tipsa om den. Utan det blir liksom bara ett omedelbart så här, reklaminlägg, något så här konstigt utbyteshandel med förlaget som har skickat boken till. Jag tror att man ofta gör så här, dels för att det är kul att få bokpost, såklart. Det tycker jag också att det är. Men det blir på något sätt så jag känner ju, jag i egenskap av bokpoddare och bokinstagrammare vill tipsa om böcker som jag antingen vet är bra för att jag har läst dem, eller som jag är jävligt pepp på att läsa för att jag har läst om dem. Ifall jag gör en unboxing så vet jag typ inte ens vad som är i den här förpackningen, om jag inte har beställt det som recensionssex. Så det är mycket möjligt, det kan man ju göra. Men det blir liksom
för beställda recension, alltså om jag har bett om ett recensionsex och någon har varit vänlig nog att säga ja Sofia, dig vill jag skicka det här till, och så skickar de det till mig, då tycker jag ändå att man liksom, det tillhör lite god ton för mig att då tackar jag och visar det här har kommit fram. Och, men då är det ju liksom någonting som jag vill läsa, då är det ju inte så här någon skickade någonting till mig, jag lägger upp en bild på det i sociala medier för att visa att jag fått det, och då kanske någon annan kan se det och så kan jag få lite mer grejer. I och för sig, ganska bra taktik.
Ja, men alltså, jag tror ju också att det är en taktik att göra så, att man lägger upp en bild på att man får bokutskick i hopp om att folk ska se att ja, det här är en person som lägger upp allting, så henne eller honom är det värt att skicka böcker till.
Ja,
alltså jag Jag tycker ju liksom att de här unboxing-videosarna, när det är böcker som man inte ens har en aning om vad det är. Ja men oj, titta, jag har fått en bok, hoppsan hejsan, det är bok Blötten dött från förlag Blötten dött, vad kul, spännande, jag ska se om jag läser den. Det blir liksom så här, ja, varsågod för reklam för en bok som jag inte har läst, inte vet om jag vill tipsa om, och inte vet om jag överhuvudtaget ens kan stå för i mina kanaler liksom. Jag tycker att det är jättemärkligt med unboxing-videos. Det är liksom bara
framförallt en... så är det skittråkigt. Ja, men... jag har ju liksom aldrig riktigt fastnat i stories. För mig är det ett alldeles för käckt fenomen. Liksom. För det handlar mycket om att folk ska prata lite gött in i kameran och vara lite roliga. Eller så tar de ett foto och så lägger de till en liten rolig, tokig grej. Och jag känner att jag sitter här med mina progressiva glasögon och sömnbrist och är ganska grinig. Så att jag kan liksom inte riktigt embracea hela den där grejen. Jag försöker ibland... Ibland har jag vissa pet peeves som jag går in och tittar på för att få gotta mig lite och störa mig. Ja. Men nej, jag har liksom aldrig riktigt fastnat för stories. Och ifall jag går in och ser att någon kör unboxing, då tar jag bort det på en gång, för jag är helt ointresserad.
Vi är ju, vi plockar ju bort saker ur vårt flöde ganska regelbundet. Nej men alltså jag känner... Det är ju liksom också så här, den här diskussionen om recensions-ex ibland. Mm. Och att folk... om jag beställer ett recensionsex, så känner jag faktiskt inte alls något krav på mig själv att jag måste nämna den boken.
Men du är ju inte riktigt lika väluppfostrad som jag är.
Nej men alltså jag tycker det är liksom, så är det ju också säkert. Men att nämna, att man känner liksom, jag tror att många kan känna så, om jag ber om ett recensionsexemplar av en bok, så måste jag nämna den för att det är dumt att inte göra det. Och då har man på något sätt ingått i det här kontraktet som säger att okej, det här blev en utbyte av tjänst, och då är egentligen den här boken beskattningsbar som inkomst. Men man ska inte känna att man måste recensera eller nämna en bok för att man har fått den som recensionsexemplar. Och jag tror att det är många som gör det, och även ifall man då tycker att boken var kass, vilket ju i ärlighetens namn händer då och då, så lägger man upp en bild och så kanske man inte skriver någonting, bara åh, den här boken, men man recenserar den inte för att man är rädd för att det liksom ska få följder, jag kan inte ens prata längre, att man inte kommer få fler recensioner, alltså du vet. Man nystar liksom in sig i något ganska dåligt. Jag tycker att vi, såklart, är ganska nyanserade. Vi pratar om böcker, både böcker som är bra, och vi pratar ibland om när böcker har gjort oss besvikna. Jag tycker ju att vårt främsta syfte med den här podden är ju att liksom främja läsning. Att folk ska vilja läsa, att de ska bli sugna. Och har vi läst en riktigt dålig bok, så vill vi ju otipsa om den. Liksom så här, tips om att inte läsa den. Men jag har helt tappat tråden vad jag skulle med det här. Men jag säger bu, unboxing är skittråkigt, hörni, sluta med det. Nu kommer hälften avfölja oss för att jag är så brutal här. Men jag tycker inte.
Men då kan ni gå in och följa bara mig istället, för att jag är inte lika otrevlig som Kattis nu. MVH backstabber. Nej, men jag håller faktiskt med. Det är inte bara tråkigt, det blir också för mig jätteskevt. Jag fattar inte riktigt grejen. Jag har inte så jättesvårt för att liksom, om någon har beställt ett, aktivt beställt ett recensionsex och tackar för det och lägger upp en bild, det gör jag själv, så uppenbarligen tycker jag att det är okej. Jag känner aldrig krav på mig att recensera böcker. Nej, som för jag det, har fått som...
det är liksom lite det jag vill åt, att man ska inte känna det kravet.
Nej, man lägger sånt... ju ganska mycket tid på att läsa en bok, och den tiden kan ingen kräva av mig att jag ska lägga obetalt på någonting åtminstone.
Känner man ett krav som bokinstagrammer eller bokpoddar eller bokbloggare på att nämna en bok eller skriva om en bok eller visa en bild på en bok för att du har fått den som recensionsexemplar, sluta be om recensionsexemplar. Böckerna finns på bibblan, de finns i ljudboksappar. Böcker är liksom, de går att få tag på, man kan köpa dem. Det är liksom inte, vi pratar ju liksom inte om att
men
vi recenserar tv-produkter.
Också... Nej, och faktiskt helst gå till biblioteket om man har möjlighet, för nu är det ju jävligt pissiga tider för biblioteken, som man kanske inte tänker på, att de är hotade av alla olika typer av pissiga budgetar som kommer fram, och det är neddragningar, och här som jag la upp på Instagram för några veckor sedan här i Älvsjö, så kommer de nu under oktober vara tvungna, då får de inte ta in några vikarier. Så att då håller de stängt på, eller de öppnar, ja de har upp, kortare öppettider på fredagar tror jag det är. Och i Fruängen tror jag att de har stängt fredagar och sådär. Så att det är ju så. Så att man, känner man att man vill göra en god gärning för någon, Som inte att man liksom sprider ett recensionsex. Då kan det ju vara att man går och lånar boken.
Ja, men alltså, och här vill jag också bara lägga till. Att jag tycker ibland att det är lite tråkigt. Och här gäller liksom alla segment. Där det bloggas eller poddas eller instagrammas. Att många gånger när man liksom nischar in sig på någonting. Så, så ser det ut utifrån för många. Och det här är liksom hört från andra. Som liksom bara är mottagare av det som vi producerar. Inte du och jag personligen. Utan nej, vi som befinner oss i sociala medier. Och pratar om en specifik produkt är att det liksom ibland framstår som att man gör det för att få gratis saker. Ja. Och det tycker jag faktiskt att man ska ta till sig av och tänka så här, men varför är jag en bokbloggare liksom? Är det för att få gratis böcker eller är det för att jag tycker om att prata om det jag läst? Det är värt att tänka liksom, jag är inte emot recensionsexemplar, jag tackar och tar emot sånt också. Men jag tycker ändå att man kanske ibland ska fundera på vilken bild man förmedlar utåt. Så.
Ja, ja, precis.
Ja, jag vet inte. Det där drog att... iväg. Jag förväntar mig att ni inte skickar några hatmail till mig. För jag vill inte ha sådana.
Jag förväntar mig att... Eller vi kan ju inte heller förvänta oss, menar jag, att Kattis kommer lägga upp bilder på en bok. Hashtag tacksam.
Nej.
Damn right. Titta vad livet gav mig, en bok tacksam.
Jag tror att vi kommer få döpa det här avsnittet till ett otacksamt avsnitt.
Ja, verkligen. Eller typ, efter det här kommer ni hata podden. Nu kommer ni vara förbannade på riktigt.
Trigger warning! Ja.
Men det här är ju en podd om läsning. Eller böcker vi har läst i också. Så att vi kanske ska prata om, vad har vi läst den här veckan?
Ja du, alltså dels så har både du och jag läst en bok. Båda två, som är en ny bok. Av David Yoon, som heter, på engelska heter den Frankly in Love och på svenska heter den Planeten Frank, och den här är sprillans ny. Jag tror att de släppte den liksom världen över typ samtidigt.
Ja, jag blev så förvånad nämligen när jag såg, för att jag började ju på den här för någon vecka sedan, och sen helt plötsligt så såg jag dig i på vår Instagram. När jag tänkte så här, åh, nu har massa folk gått in och gillat min bild. Och så bara, nej, för nu har Kattis lagt upp någonting igen direkt efter mig som alla bara älskar. Kul! Och då hade du den redan på svenska. Och så tänkte jag, fan, den här boken gammal. Men nej, den verkar bara vara jäkligt snabbt översatt.
Jäkligt snabbt översatt. Och alltså David Yoon, och nu ska vi prata om den här boken snart, men David Yoon är ju gift med Nicola Yoon, som också är en extremt populär YA-författare. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad hennes böcker heter, men jag vet att vi har pratat om en av, i alla fall hon som
Allt genom dig. Nej, vad fan kan det heter? De har jättefina framsidor.
Med fina framsidor, och den ena boken handlar om, den finns som film.
Det tycker jag är det viktiga.
Det tycker jag med, det är till och med instagrammat om. Nej, men film, det är en bok som handlar om en tjej som lever med någon sån här nedsatt immunförsvar som inte får vistas ute, och så träffar hon liksom grannkille. Och den finns som film. Och jag kommer inte alls ihåg vad den heter, men ni får googla Nicola Yoon. Anyways, sen så har jag också läst två gamla böcker. Eller gamla, men jag har läst en Shirley Jackson. Jag har liksom inlett en liten romans med Shirley Jackson så här i halloweeniga hösttider. Så jag har läst We Have Always Lived in the Castle, som också finns på svenska och heter Vi har alltid bott på slottet, tror jag.
Eller
något sånt där. Och sen så har jag läst The Graveyard Book av Neil Gaiman, och den har du också läst under sommaren, tror jag.
Ja, till och med innan var det, jag kommer inte ens ihåg. Och jag har läst Frankly in Love. Och sen har jag läst Hit men inte längre av Maria Mansbach. Och så har jag även läst Välsignelser av Caroline Albertine Minor.
Ja, det är en riktig snackisbok.
Ja, den har varit ganska snackig faktiskt. Men när jag gick in och loggade den på Goodreads, då var det inte så många av dem som jag har på Goodreads som hade läst den.
Nej, det kanske är en sån bok man snackar om, men inte läser.
Ja, det är väldigt många som har fotat den. Liksom. Jag har haft den ganska länge. Jag kan börja berätta om den. Nu satt jag bara igång här. Jag har haft den ganska länge i min läshög. Och sen har den liksom inte blivit av.
Nej.
För dels så har det kommit massa andra grejer i vägen som jag har velat läsa. Och sen så är en novellsamling. Och jag älskar novellsamlingar, men jag måste ändå vara på rätt humör för att kunna läsa en novellsamling.
Jo.
Det är alltså en dansk filbäd.
En dansk filbäd?
En dansk filbäd.
Om ni undrar varför vi börjar skratta nu så.
Vi har blivit avbrutna några gånger för att folk har kommit in här och sagt godnatt. Det hoppas vi att ni inte kommer märka i podden. Det är en dansk filbäd. Jag såg, det här var det bästa uttrycket. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vem det var, så nu kan jag inte credda personen. Men det var någon som hade lagt upp en filbäd i sitt flöde, men kallade det för misery lit. Aha. Är inte det världens bästa ord?
Jo, verkligen.
Så att jag tror jag ska börja säga att jag gillar misery lit. Så kan misery du gilla gulligt. Happy lit. Bra, ja. Jo. Men som jag sa, det är en novellsamling där de olika novellerna går lite in i varandra. Mm. Eller de olika personerna dyker upp liksom i de olika novellerna. Så att det är samma person, de har liksom lite gemensamma liv. Och det tycker jag är jättemysigt, att man liksom får läsa, eller mysigt kan man inte säga, för det är liksom självmord och ja, misstänkta övergrepp och sådär. Så att, ja, på det sättet är det inte mysigt. Men det är ganska, jag gillar den här grejen att man liksom inte riktigt säger hej då till alla, utan de dyker upp lite senare.
Ja.
Och den var väldigt bra tyckte jag. Positivt överraskad. Den tappade lite på slutet. Mm. Och sen blev den jättebra i sista novellen, tyckte jag väldigt mycket om. Och inledningsnovellerna gillar jag jättemycket. Den första handlar om hon är någon form av kurator på museum eller något liknande och håller i utställningar. Och hon åker till Frankrike där hennes pappa är döende och han har liksom inte velat ha kontakt med henne överhuvudtaget. Mm. Och den är bara, det är liksom, den är ganska kort, men det är ändå, ursäkta det, ett äckligt uttryck här, det är en ganska matig novell, så det händer ganska mycket i den. Det är ganska mycket sex i boken och det är ganska mycket kropp, och det vet ni vad jag tycker om, så jag känner mig lite pryd när jag läser den, och ibland kan jag bli lite såhär, bara rent av äcklad, men ja, det är, alla noveller där de har gemensamt är väl att de på sätt och vis handlar om någon slags förlust i livet. Mm. På olika sätt. Och med kvinnor i fokus. Icke, jag vet inte. Det är liksom, man kanske har tröttnat på de icke-perfekta kvinnorna. Eller har man det? Nej, det har jag inte. Jag tittar om den jättemycket. Läs den. Välsignelser. Dansk misery lit.
Misery lit. Nej, det så heter det kanske inte på danska.
Försök inte ens.
Shirley Jackson har, den här We Have Always Lived in the Castle har legat och mognat hemma hos mig sedan den veckan jag fyllde 40 år.
Jag tror att jag har haft den ännu längre än så.
Alltså jag köpte ju den här mycket, alltså enkom på grund av dess framsida. Det här är ju en sån här typ tusch eller den är skitfin i alla fall. Det är någon penguin-utgåva. Och jag började, alltså jag tror faktiskt att första gången jag la upp en bild på den på vår Instagram, det var på min 40-årsdag. När jag var på väg in till stan för att äta med mamma. Men alltså, jag, och det var inte så att jag aldrig kom in i den, för jag kom aldrig längre än typ två sidor. Och sen så är det saker som har kommit i vägen, jag inte riktigt vet vad jag ska förvänta mig. Den är skriven liksom, ja när den är skriven typ 60-talet, 62.
63 tror jag, eller kom den på svenska.
Ja. Först publicerad 62 står det här. Så det
och då,
är liksom...
kan jag säga att på svenska heter den inte alls Vi har alltid levat i slottet.
Levat? Svenska...
Levet. I mittelen. Utan den hette Vårt hem är vårt slott. Ja, men nog fan har den getts ut med annan titel.
Den har kommit ut på Mima förlag här för något år sedan.
Jag har också försökt börja läsa den flera gånger och den är liksom inte helt självklar att man kommer in i den. Den är lite trög i början, så att man måste ändå få ge den sina, alltså kanske 20 sidor innan den släpper.
Ja. Nyutgåvan av den heter Vi har alltid bott på slottet.
Ja, jag tittar bättre om namnet från
1963. det här, Shirley Jackson är en skräckförfattare. Eller i alla fall en ganska spooky författare. Det är hon som har skrivit Hemsökelsen i Hill House. Alltså The Haunting of Hill House. Som
har du sett?
Nej, Jag har inte sett den på Netflix. Är du tokig? Jag tittar inte på. Jag kan läsa skräck, men jag tittar inte på den. Det här är väl kanske inte direkt en skräck. Det är väl snarare liksom en gotisk novell som handlar om Mary Cat eller Mary Catherine Blackwood, som bor tillsammans med sin syster Constance och deras farbror i ett stort hus i någon knepig stad. De bor där själva utan sina föräldrar därför att någon gång så blev deras, för 6 år sedan så blev deras föräldrar förgiftade. Och stan har ju bestämt sig för att det var systern Constance som gjorde det här. De blev förgiftade med arsenik till...
Gammalt hedligt gift.
Jajamensan, till middagen. Och anledningen
visst är, förlåt att jag avbryter här, men visst är det arsenik i Vindsträdgården också? Alltså den Virginia ja, det Andrews.
Säkert. När barn, det arsenik barn, är en riktig klassiker.
Ja, det är en ett trevligt gift.
Ja, precis. Det är väl det som är med, är inte det som är sjätte sinnet också?
Ja, just det. Förgiftar hon sitt
barn. Ja, men den är bra. Spoiler alert i efterhand. den här... Det är ju inte en skräck, men det är hela tiden här liksom krypande... man känner att det är ju någonting som är off, liksom. Mary Cat är berättarrösten. Och så får vi ju, dels så får man en väldigt tydlig bild av vad staden tycker om dem. De har till och med liksom en ramsa som de brukar sjunga på när de ser dem ute på staden. Eller ser dem, det är bara Mary Cat som går ut, Constance lämnar inte huset. Sen så dyker en kusin åt dem upp. Och då börjar vi liksom historien nystas upp lite för hand. Vad som hände. Och på, lite senare i berättelsen också hur det hände. Det här är en klassiker. Det är lätt att förstå varför. Det är som sagt en gotisk, mystisk roman som passar alldeles ypperligt så här på höstkanten tycker jag.
Mm.
Jag gav den en 5.
Oj, oj, oj.
Mm. Det var jag kände, och jag har liksom fortfarande svårt att släppa den här.
Ja, jag älskar sina böcker.
Ja, och det är liksom, det är inte en krypande obehagskänsla, utan det är bara så här, vad är det för någonting som inte riktigt stämmer? Mm. Man kan, eller jo, jag kunde visserligen sätta fingret på det, det var inte supersvårt. Men det är ändå, den här finns som film och den lades upp på Netflix för några veckor sedan, men tyvärr bara på Netflix i USA, inte i Sverige.
Oh,
och det är ju synd.
Det är också något att vara förbannad över.
Ja, till exempel Dumpling, finns den ens på svenska Netflix? Nej, det gör den inte. Så här, men två år efter den släpptes. Ja. Nej, men det här tycker jag absolut att har man inte läst den så tycker jag att man ska unna sig den. Har man läst den kan man allt bra unna sig den igen så här nu när det börjar lacka mot spöktider. Mm. Det tycker jag.
Ja, men precis. Ja, men jag ska väl ta upp, jag har den här någonstans. Det var ganska länge sedan jag började läsa den. Men som, ja, det, ja, som sagt, det hände exakt samma sak som för dig. Det är bara, det dök upp saker och sen så tror jag glömde den i någon väska. Och sen så flyttade vi och så låg det nerpackad den där skumma kartongen.
Och där kan jag ju säga, för att komma över den här lilla tröskeln så finns den här faktiskt som ljudbok på Storytel på engelska.
Ja, fast den, jag fixade inte ljudboken. Så den fastnade jag inte i. Den, jag tror att jag lyssnade på säkert över halva och sen efter ett tag så jag bara, vad...
Vad har hänt?
Vem handlar det om? Så ja, jag insåg att jag hade liksom zoomat.
Jag körde nog halva ungefär i ljudbok och sen så kom jag hem och fick läsa resten.
Ja.
Så jag gjorde a little bit of both. Men inte på svenska läste jag den. Även om jag faktiskt har den på svenska också hemma så läste jag den på engelska. Mm. Om det nu spelar någon roll.
Nej. Så har jag gjort det.
No.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men då tar jag tillfället i akt nu och pratar lite om Maria Mansbauers hit, men inte längre. Vi läste ju
hennes första bok.
Som hette Bara ha roligt.
Just det.
Och konstaterade att jävlar vad hon skriver bra. Det gör hon fortfarande. Den här lyssnade jag på. Hon, det är författarinläsning, så det är hon själv som läser den. Och hon läser in den jättebra. Och hon läser som hon skriver. Alltså den svår att sluta lyssna på. Jag kom hem. Jag började lyssna på den på väg hem från jobbet. Och sen så kom jag hem och jag hade lyckligtvis jobbat över så pass länge att barnen hade gått och lagt sig. Så skönt. Då, ja precis, det är alltid positivt. Nej, det är ganska jobbigt. Men då gick jag i alla fall in och la mig i sängen och spelade något så här dumspel i mobilen. Och fortsatte och bara lyssna och lyssna. Den, jag kunde inte sluta lyssna på den. För att den är bra inläst och också, jag vill liksom, man vill veta vad som händer. Boken handlar om Margit som är i en lite sömnig relation med Andreas. De har varit ihop i, ja jag vet inte hur länge, men kanske lite för länge i alla fall. De är någonstans i början av 30, hon jobbar som socionom, hon lever ett ganska, hon är inte så jättenöjd med sitt liv, det är liksom lite tråkigt. Och sen så kommer hon på olika vägar in på en typ av sextjänst som man kan gå in på som en dating-app fast för folk som bara vill träffas och ha och göka som man sa förr i tiden.
Ja. Pöka som Ronny och Ragge sa.
Och via den här appen träffar hon en man som heter Carl. Jag hade lite svårt för det eftersom att min son heter Carl. Jag tänkte, shit, han kommer faktiskt bli vuxen ändå. Hoppas han inte håller på med sånt här då. Margit och Andreas bor i Malmö. Och Carl bor i Stockholm. Så att hon ljuger för Andreas en dag och säger att hon ska på fackligt uppdrag i, i Stockholm. Åker dit för att träffa Carl. Men Carl verkar väl, visar väl sig väl kanske inte riktigt vara den hon hade trott att han skulle vara.
Nej.
Så det blir inte riktigt som hon hade tänkt sig. Så att hon åker tillbaka och fortsätter sin sömniga tillvaro som av olika anledningar slutar vara sömnig.
Oh, la la.
Du. Nej, det är främst så är det en relationsroman. Det är mycket som handlar om hennes relation till Andreas. Hon är jätterutten mot honom. Men han är så jävla tönt. Så att jag blir... Och hon beskriver honom så himla bra. Jag blir så jävla trött på att han är en sån sablas toffel. Man bara, skyll dig själv. Så kan man inte säga. För att de har ju säkert en maktsituation och han är i underläge. Och det är minsann inte så lätt när man, när man är svagare. Men jag blir jätteprovocerad av honom hela tiden. Och hon är inte så himla sympatisk heller. Det är ju inte så att man riktigt vill att hon ska få det hon ska få. Och emellanåt är hon på gränsen till obehaglig för att hon blir lite galen. Liksom. På ett sätt att hon kanske förföljer folk som man inte gör om man mår helt bra. Hon är, Margit är jätte, alltså en av anledningarna till att jag gillar boken så himla mycket är att Margit tvekar liksom inte för någonting. Om hon känner någonting så säger hon det. Så att det är inte det här som jag tidigare sagt att jag verkligen inte gillar i böcker, när folk inte vågar säga saker och så blir det liksom missförståndsdrama i det hela. Så ja. Är det absolut inte. Hon säger vad hon känner hela tiden och det är så jävla gött. Mm. Sen emellanåt så gör hon ju saker mot bättre vetande, absolut. Men hon är fortfarande ganska liksom, vad ska man säga, rätt fram.
Mm. Mm.
Till skillnad från jag som är väldigt feg och konflikträdd och inte vågar säga någonting. Det är därför jag inte gillar de personerna i böcker. Och ska man läsa den? Men varför inte? Unna dig lite. Den klassas som, den är stämplad som feelbad, eller som vi numera säger, misery lit. Jag som har läst då parallellt, läste den här novellsamlingen Välsignelser, där det fanns, det är en av, nu återkommer jag till den igen, av novellerna som handlar om en mamma vars dotter har tagit sitt liv. Kan ju känna att jag kanske inte upplevde hit men inte längre som jättefeelbad i relation till vad jag läste samtidigt. Men det är klart, det är ju inte en bok om människor som mår bra. Det skulle jag ju inte säga att den är.
Nej.
Men den ger, hon är väldigt träffande. Dels är hon väldigt, väldigt bra på att beskriva osympatiska människor. Och i synnerhet osympatiska män.
Ja, jävla, för det porträttet hon målade upp i hennes första bok.
Ja.
Och den här killen som huvudkaraktären träffar där. Alltså, jag tror vi utnämnde honom till årets arsle.
Ja, han var riktigt jävla störig. Och det dyker upp en del riktigt pissiga snubbar i den här boken också. Mycket utspelar sig kring Möllan och på ställen i Malmö där jag bodde innan. Så jag känner ju liksom igen områdena också. Och jag träffade många av de personligheterna som hon beskriver i sina böcker. Vilket gör att jag kan gotta mig extra mycket åt att liksom verkligen inte tycka om dem. De finns ju såklart inte bara i Malmö. Det finns ju puckon precis över hela landet.
Ja, ja, ja.
Vill jag lova. Så att man måste inte ha bott i Malmö för att få ut någonting av den här boken.
Nej, vad bra.
Hon är extremt bra på beskriva osympatiska personer då, och i synnerhet män, och på ett subtilt men ändå väldigt rättfram sätt. Ja, unna er den här boken. Och väldigt bra inläst, som sagt. Författarinläsning.
Nice. Jag har ju inte bara snöt in på Shirley Jackson. Jag börjar även känna att jag inlett en relation med Neil Gaiman.
Men har vi inte alltid haft en relation med
inte
honom?
Inte jag. Du kanske har haft det, men inte jag. Alltså det här,
men
förutom att
läste
jag
fortfarande...
Jo, alltså nej, jag håller fortfarande på med Good Omens sen förra sommaren. Därför att så fort jag kommer någon vart så tappar jag bort den där förbannade boken, så jag kan inte hitta
och
den.
Och den är ju kanske lite för tjock för en småbarnsförälder också.
Alltså jag älskar den, och jag tror att jag liksom kände med Good Omens var så här, alltså efter bara några sidor så kände jag varför inte jag läste den förut, för det är väldigt mycket en Kattis bok. Ja, det är liksom fantasy och det är knäppt och det är Crowley, och nu ska vi inte prata om den, men det är liksom, den är väldigt, väldigt rolig. The Graveyard Book har ju Neil Gaiman skrivit själv, till skillnad från Good Omens som han skrivit med Terry Pratchett. Men den är himla, alltså det här med det vi pratade förra avsnittet om, vad är det som gör en bok välskriven, men alltså Neil Gaimans böcker är väldigt välskrivna. Hans språk bara flyter, det är roligt, det är snyggt, och jag känner så här, ack att få kunna skriva som denna person liksom.
Ja, men så kommer du ihåg, för jag läste ju den här The Ocean at the End of the Lane för ett par år sedan. Och med den boken så kände jag när jag läste den att varför skriver andra människor ens böcker när Neil Gaiman har skrivit det här?
Ja, men så, han är så perfekt.
Ja,
så att alla kan sluta nu. Ja. Ja. Han verkar också rätt sympatisk, vilket gör det ännu, tror jag. Jag har inte sett jättemycket med honom, men anyways.
Jo, men han är jättesympatisk. Ja, för att jag känner att jag har liksom haft band till honom att ta, va?
The Graveyard Book handlar om Nobody Owens, eller som han kallas för Bod. Han, tidigt i boken, alltså första scenerna, så är han blott en, han är i koltåldern. Han är inte gammal, vad är han, något år, tultar omkring och sticker från sitt hus under tiden som hans familj blir mördade.
Vi kan ju säga att den bygger på Djungelboken.
Ja, det gör den.
Ja.
Men mycket charmigare.
Ja,
Ja,
såklart. Men det är ju liksom en gotisk take av boken, kan man säga.
Han lyckas liksom tulta iväg på egen hand under tiden som hans föräldrar blir dödade, helt enkelt.
Precis.
Och tultar iväg och hamnar vid en kyrkogård där han tar sig in, och där själarna som bor, kan man väl säga. Själarna, det är lite någon vampyr, det är lite olika personligheter.
Jättefint ritad är den. Det beror ju på vilken utgåva, kanske. Jag förutsätter att den är illustrerad i de flesta.
Ja, jo, men det tror jag att den är. Jag lyssnade på den, men jag har ju sett bilderna från den också. Och tänker att jag måste nog ha den här faktiskt. På tal om att samla på fina böcker. De adopterar honom på kyrkogården, de här döda människorna. Och han kan ju se dem, och de ger honom också liksom lite extra power så att han kan röra sig på kyrkogården som man kan om man är död, liksom ta sig igenom lite väggar och se alla creatures of the night. Men den här personen som har mördat familjen är ju fortfarande ute efter honom, därför att han skulle ju ha han har ju liksom inte fullföljt sitt mordiska uppdrag förrän även Nobody Owen, som då heter Nobody för att det är det namnet han får av kompisarna på kyrkogården. Så de försöker skydda honom mot det här mörka som uppenbarligen vill låta honom. Alltså det här är riktigt charmig.
Ja, den är fin. Ja, den är
det
fin.
Det är den. Och jag skulle vilja läsa den för barnen faktiskt, med bilderna.
Ja, men det kanske man skulle göra. Fast jag har den på engelska och jag skulle inte orka översätta hela för mina barn. Och de...
Nej, och den verkar inte finnas på svenska heller. Någon gång tror jag att den getts ut på svenska, kanske att jag hittade den. Men det går ju inte att få tag på liksom, om man inte letar på antikvariat. Men vem vet, de lär sig ju engelska rätt snabbt nu för tiden. Så.
Ja, det gör de ju.
Men det här är ju också, precis som du säger, det är liksom också en gotisk, det är mysigt, det är inte särskilt läskigt alls. Perfekt.
Mysrys.
En perfekt mysrys, ja. Med betoning på mys. För det är faktiskt. Alltså charmiga karaktärer. Ja, unna er.
Ja, jag måste också säga att lika störd som jag blir av att människor lägger upp bilder av tacksamhet, så blir jag störd av att människor lägger upp saker med hashtaggen till saker är mysigt. Eller gud vad mysigt, jättemysigt. Men jag tycker att det är okej att prata om böcker som mys jag. Ibland, om du gör det. Oftast kan jag gå... godtala. Jag håller med. Jag rekommenderar också denna bok.
Ja, den är charmig. Och en annan charmig bok, tyckte i alla fall jag.
Ja, den
det är ju Planeten Frank, eller Franklin Love. Av David Yoon, som vi inledde lite med och som vi nu återkommer till då.
Ska jag berätta det som är mest sympatiskt med David Yoon?
Ja, gör det.
Att han älskar det din favorit pet peeve att folk stavar fel på.
Stationary.
Ja. Han älskar kontorsmaterial så mycket att han har tagit fram någon specialkalender. För att why not? I love stationary.
Ja. Good for him.
Ja, det här är bara ju... där känner jag att liksom det är allting ni behöver veta för att läsa något av honom.
Ja, alltså det bygger ju upp ett förtroende. För någon som är en fellow stationary addict.
Precis.
Det här är David Yoons debutbok.
Ja. Men jäklar vad den har fått fjutt. Det skulle ju kunna ha med hans fru Nicola Yoon att göra med tanke på hur stor hon faktiskt är. Men
hon har ju varit med på hans publicitets liksom PR-turné och intervjuar honom och sitter i lite paneler. Så han har säkert fått draghjälp. Men
samtidigt, hade det varit en skitbok så hade den ju också recenserats som en skitbok. Och det har den ju inte gjort. Utan jag har... Jo, den hade nog faktiskt, för jag lyssnade ju på den engelska. Och i min ljudboksapp så hade den fått ganska dåligt betyg. Men om man bortser från ljudboksappen där folk uppenbarligen inte har koll, så har den här ju blivit enormt väl mottagen.
Prickarat. Ja, med all rätt.
Med all
och här växlade jag ju mellan den engelska ljudboken och den svenska översättningen. Och jag måste säga att inläsningen är så bra.
Den är så sjukt bra.
Alltså, den är så sjukt bra. Och när man då går över till den svenska, för
Boken handlar om Frank Lee som är koreansk-amerikansk.
Ja, hans föräldrar har flyttat från Korea till USA.
Ja, och han befinner sig i vad han kallar för limbo. Och det är där man befinner sig som koreansk-amerikansk tjej och kille. När man liksom hamnar i något så här mellanland. Du är amerikansk, men dina föräldrar har väldigt traditionella koreanska värderingar.
Det blir ju mycket, många kulturkrockar mellan hans föräldrar som då, vilket liksom är grunden i berättelsen, som vill att han ska hitta en bra koreansk flicka att skapa en relation och bygga en framtid med. Medan han själv då befinner sig i den amerikanska high school-miljön, är det väl, eller college? Nej, high school måste det vara.
High school går
han. Och kanske inte tittar åt just de koreanska tjejerna på skolan, utan snarare åt Britt, heter hon.
Britt Means, som går Britt i samma matteklass. Frank är smart, Britt är smart, de går i samma typ advanced calculus-klass. Ja, möter varandra, blir kära i varandra. Hon kommer från en, hon är vit. Hennes familj är ganska chilla liksom. Mm. Mamma och pappa är väldigt öppna för det mesta. Väldigt, de har lätt för att prata med sin dotter. Hon har lätt att prata med dem. Och så kommer Frank in i det här. Och de välkomnar ju Frank med öppna armar. Men det kan ju inte han... Han kan inte presentera Britt som sin flickvän för sin familj. För han vet att det kommer att vara tvärstopp.
Precis, just eftersom att då enligt sin konservativa syn helst ser att det är en koreansk flicka som han blir ihop med. De här föräldrarna, jag tycker att han balanserar så jäkla snyggt så att det blir liksom inte hånfullt. Men emellanåt så är det väldigt komiskt. Man kan ju förstå att förmodligen så är det David Jones egna föräldrar som har fått vara med som stor del i den här berättelsen. Särskilt i den inlästa, så när han inläser dialogen mellan Frank Lee och föräldrarna så är den ju extremt rolig.
Ja, och där, just i den inlästa versionen så kommer ju också uttalet fram på ett väldigt bra sätt. Det funkar inte riktigt lika bra i liksom pappersbok när du läser den översatt till svenska. Du blir såhär, men varför? Gud vad dåligt skrivet där liksom. Men hans familj träffar liksom en grupp andra familjer, vad är det, någon gång varje månad.
Ja.
För att umgås, det är koreanska familjer, och då är det liksom de här barnen, som hans limbokompisar, som får hänga liksom under tiden. Och bland de här limbokompisarna så finns då Joy, som har ett liknande problem. Hon är också tillsammans med en kille som hon vet att att hennes föräldrar inte kommer godkänna. Och då kommer de ju fram till att de ingår i en pakt. De låtsas dejta varandra, och under tiden som de låtsas att de är på dejter så kan de dejta sina riktiga flick- och pojkvänner istället. Så, det är liksom... Precis. Den här är faktiskt jättebra.
Jag tyckte oerhört mycket om den. Ja, jag tyckte väldigt mycket om den också. Den har varit liksom min kompis nu. Det är en sån här bok som man liksom blir lite grinig när folk helt plötsligt ska göra sällskap med en efter jobbet. Det är ju den tiden som jag lyssnar på mina böcker oftast. Men jag tyckte jättemycket om den också. Den är väldigt mycket mer än... Den heter Frankly in Love på engelska. Den är ju väldigt mycket mer om hans kärlekshistoria. Den handlar jättemycket om att hitta sig själv, etnicitet, de här kulturkrockarna som kommer. Rasism. Det kommer ju han och Joy fram till, att deras föräldrar är superrasister. De bara skrattar åt det, men samtidigt säger de att det är så himla sjukt, de är ju så jäkla rasistiska. Och det är liksom en typ av rasism som de möter, men sen kan de ju möta annan typ av rasism ute i samhället som är väldigt riktad mot dem.
Oh ja.
Så boken är ju inte inte bara den här liksom, alltså den är ju väldigt mycket en traditionell YA-novell. Alltså man gillar ju liksom en troubled teen som ska hitta sin kärlek och det blir inte som man hade tänkt sig och sådär. Men den handlar ju jättemycket om identitet också.
Oh ja, verkligen. Och liksom relationen till föräldrarna är fint och smärtsamt beskriven skulle jag säga. Mm. Det här är faktiskt en bok som både får, alltså jag skrattade högt när jag satt och, eller skrattade ju inte såhär, wah! Men liksom skrockade på pendeltåget med den här. Det går liksom, den är ohyggligt rolig och den är också väldigt sorglig ibland. Man får allt, det är som en palett av känslor. Och jag kände nu när jag läste den här att såhär, det här har jag saknat liksom det sista året. För jag har inte riktigt läst supermånga bra YA-böcker.
Nej, och det kände jag också.
Jag har läst så mycket bra.
Ja, och jag har efterlyst några gånger på Instagram. Liksom att bara finns det någon så här, riktig Eleanor Parks YA-bok där ute som någon kan tipsa om. Och så får man en massa olika tips. Och det är ju svårt det här med böcker. För att man, som det står på min tatuering, man skapar själv den bok man läser. Mm. Vilket betyder att ganska många böcker som andra tycker är som Eleanor Parks tycker jag inte alls är som Eleanor Parks. Så jag har också saknat att liksom förlora mig i en ungdomsroman.
Mm. Ja, och det här är verkligen en roman som man nästan vill flytta in i. Men jag saknar karaktärerna när det liksom är över.
Jag lyssnade nästan färdigt på den häromdagen. Men jag sparade de sista 11 minuterna till när jag skulle hem idag. Jag ville inte att den ska ta slut.
Nej, och det var lite så att jag ångrade mig nästan sen jag väl hade läst klart den. Då sa jag,
men nu ja, precis. Då. Ja. Mm. Så den kan vi absolut rekommendera. Som sagt, väldigt bra inläst. Jag tyckte om inlyssningen. Det kändes som att man liksom gick med en kompis i lurarna. Ja. Jag har ju inte läst den i textform, men som det låter på dig så kanske man får ut mer av den på den en bra inläsning.
Den är bra, absolut, i svensk bokform, men jag tycker att den är helt klart vassare att lyssna på inläst. Mm. Just för att han läser in den så jävla bra. Är det David Jones som har läst in den själv?
Nej, det är det inte.
Men den är väldigt, väldigt, väldigt bra inläst. Så herregud, missa inte den här. För det finns en anledning till att alla normala människor ger en höga betyg. Den är riktigt fin. Mm. Ja. Och jag ser fram emot att få läsa mer av David Jon. För med tanke på den här debuten så tror jag att han har mycket kvar att ge. Eller så är det här hans big story och så går det åt helvete.
Han håller på med en bok till, vet jag.
Det står här på Goodreads Untitled, Frankly in Love Part 2. Så vi får se ifall det blir en som bygger vidare på Franks liv.
Och nu kan man ju tycka liksom, herregud, på en vecka hur mycket ni har läst. Och då får det mig osökt in på en läsarfråga som vi har fått som handlar om hur hinner man läsa egentligen. I synnerhet om man har barn, tror jag. Men jag tänker att det också är liksom beroende på vilket liv man har. Jag kan säga att pendlingen räddar ju mig extremt mycket när det kommer till läsning. Jag läser jättemycket i pendling. Och en annan sak som räddar min läsning är att jag lägger min mobiltelefon på laddning i ett annat rum. För att om jag har mobiltelefonen nära, då har jag väldigt lätt för att kolla, man kommer på till exempel häromdagen så vill jag läsa på lite om björnlokor. Och sen så har jag Sharktivity som är en app som visar när det hajar. Och varje gång som det anmäls en hajattack, det är vid Cape Cod-aktivitet, hajaktivitet som mäts. Och varje gång man får se att en hajattack så blir jag dels jätteglad. Och sen så kommer jag alltid på någon haj som jag vill googla och läsa om. Mm. Och sen så har jag något litet spel som jag kanske råkar spela. Och sen så råkar man spela det i 40 minuter. Och så skulle man kanske ha läst och sådär. Så att jag, det är mina två bästa tips. Ett, pendling, och där får man tänka att ingen stund är för kort för att läsa när man väntar på en buss eller om man ska åka 5 minuter eller vad det är, så hinner man alltid läsa lite grann om man vill. Man ska ju inte se det som en prestation heller, men om man verkligen liksom vill vill läsa någonting så är ingen stund för kort för att man ska kunna hinna lyssna eller läsa några sidor. Och som sagt, lägg mobilen i ett annat rum. Om du är som jag och tycker att det är, liksom, finns väldigt mycket intressanta saker att kolla upp.
Mm. Ja, jag har väl inte så jättemycket mer att tillägga. Dels såklart resorna till jobbet. Lunchpromenader brukar jag, om jag lyssnar så är ju det också
toppen tillfälle. Du är sånt som går ut på luncherna, så det gör ju inte jag.
Mm. Ja, jag brukar försöka göra det för att få röra lite på mig, sir. Sen så...
Men det är ju också ett tips om man har barn, är ju då att man jobbar så länge så att barnen har gått och lagt sig.
Så man får läsa lunch. Ja, nej, men också det här att för min del så, alltså, nu har ju jag absolut inte så att jag alltid har en pappersbok av den ljudbok jag lyssnar på. Nu har det bara fallit sig så väl med de senaste två.
Mm.
Men annars får man ju se till kanske ha att man har en aktiv ljudbok och en aktiv pappersbok. För då hinner, om man nu vill läsa på kvällen eller när man är hemma, så är det ju svårt att sitta i soffan och lyssna på en bok samtidigt om man har en familj liksom, som också vill ha uppmärksamhet.
Jag brukar gärna, det händer väl mer på helger liksom, men att man kanske tar sig an sånt här jätteprojekt som att gjorde jag här om helgen. Så jag bara, nu ska jag para ihop och sortera alla strumpor.
Mm. Får du lyssna i fred då?
Ja, för då var ju Alex ute med barnen.
Okej, okay, ja. För ifall de är hemma hos mig så spelar det ingen roll vad jag gör. Även ifall jag går upp och liksom bestämmer för att städa klädkammaren.
Mm.
De skiter i mig tills dess att jag sätter i lurar. Såklart. Då är det som att de har så här lurradar och så bara, mamma, mamma, mamma. Så lurar hemma hos mig, det funkar liksom inte alls.
Ja, nej, men det får jag nog ändå för. Om det är jag som lagar mat så brukar jag också lyssna på någon ljudbok samtidigt. Och visst, det kan ju ibland där ju liksom att de kommer och bara, mamma, mamma. Men ofta så kan det ändå vara så att vi har satt dem framför en skärm.
Ja, men våra bor framför skärmar, men det är ändå så att mamma med lur i öronen trumfar skärmen. Det är som om jag pratar telefon så trumfar det också. Alla.
Ja.
Och det stämmer inte.
Säger vi tack för den här veckan. Ja. Det blev ingen pollenprognos. Den får vi återkomma med i nästa avsnitt. Då blir det extra mycket pollen.
Ja, men det är ingen pollen ute nu, men jag kan komma med mögelsporsprognos.
Ja, det finns alltid någon prognos att komma med. Vi är inte på bokmässan i år.
Tack gode gud för det. Vilket varmt och jobbigt ställe det ändå.
Ja, det är jättemysigt att åka dit någon gång ibland. Kanske så här vart 50 år eller så, tycker jag. Men,
alltså, jag känner, i år, vi var där för 2 år sedan.
Mm.
Och då var vi där med ett väldigt tydligt syfte att vara liksom flera som vi skulle intervjua. I år sedan, jag känner ingen längtan dit överhuvudtaget. Alltså, de har bra seminarier och sånt.
Ja.
Jag är inte intresserad av att köpa en massa böcker, det är för tungt, det är för dyrt, jag har ändå inga pengar, jag är inte intresserad av att betala jättemycket för hotell eller vandra hem. Jag känner liksom ingen längtan alls till
bokmässan i Göteborg. Alltså jag var lite sugen ett tag, jag kände att det kunde vara så här gött att komma bort en helg och få bo på hotell och liksom förkovra sig lite i böcker och så. Men ja, alltså framförallt, jag är ganska trött. Det har varit jättejobbigt på jobbet och det har varit jättejobbigt privat. Obs, ej med Alex eller barnen. Men det har varit en del saker som har hänt. Och jag orkar liksom inte riktigt med den sociala ansträngande biten av människor.
Nej, det är jävligt intensivt också, mässor. Bara att vistas bland så många som man gör på bokmässan. Och det är varmt och folk bökar sig fram och så. Nej, nej, nej. Kanske nästa år, vem vet. Men i år så känner jag mig extremt glad för att jag inte ska iväg den här helgen på bokmässan. Alltså, verkligen tacksam. Hashtag tacksam.
Ja, och med denna tacksamhet, istället för med fuck you, så lämnar vi er med hashtag tacksam. Tack och hej.
Tjing, tjing. Bye, bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.